Du lyssnar på Americana av Chimamanda Ngozi Adichie i översättning av Ragnar Strömberg, uppläst av mig, Astrid Assefa. Del 1. Kapitel 1. Princeton luktade ingenting på sommaren, och även om Ifemelu tyckte om de många trädens fridfulla grönska, de rena gatorna och de pampiga husen, de förfinat dyrbara butikerna och den tysta beständiga atmosfären av nedärvd elegans, var det just denna avsaknad av lukt som tilltalade henne allra mest. Kanske för att alla andra amerikanska städer hon varit i hade haft en särpräglad lukt. Philadelphia luktade unket av historia. New Haven stank av förfall. Baltimore luktade salt hav och Brooklyn solstekt avfall. Men Princeton hade ingen lukt. Här tyckte hon om att dra djupa andetag och titta på lokalbefolkningen som körde med en sån utstuderad hövlighet och parkerade sina bilar av senaste årsmodell utanför den biodynamiska livsmedelsbutiken på Nassau Street eller utanför sushi-restaurangerna eller glassbaren som kunde erbjuda 50 olika smaker inklusive röd chili. Eller utanför postkontoret där den översvallande vänliga personalen studsade ut till entrén för att hälsa dem välkomna. Hon tyckte om universitetets campus, allvarstyngt av kunskap med sina gotiska fasader draperade i murgröna. Och hur skymningens tveljus förvandlade allt till ett spöklikt scenrum. Mest av allt tyckte hon om att hon här, där allt andades rofyllt välbefinnande, kunde låtsas vara någon annan. Någon som förärats exklusivt medlemskap i en värdad amerikansk klubb. Någon höljd i självtillit. Men hon gillade inte att hon måste åka till Trenton för att få håret flätat. Det var orimligt att förvänta sig en hårflätningssalong i Princeton. De få svarta invånare hon sett var så ljushyade och släthåriga att hon inte kunde föreställa sig dem med flätat hår. Men ändå undrade hon medan hon väntade på tåget på stationen vid Princeton Junction varför det inte fanns ett enda ställe där hon kunde få håret flätat. Chokladkakan i handväskan hade smält. Det stod några enstaka andra och väntade på perrongen, bara vita och slanka i lätta tunna kläder. Mannen som stod närmast henne mumsade på en glasstrut. Det hade alltid förefallit henne omoget att amerikanska män åt glass, i synnerhet att vuxna amerikanska män åt glass helt öppet bland folk. När tåget till sist gnisslade in vände han sig till henne och sa, det var på tiden. Men förtrolighet främlingar lägger sig till med efter att ha delat besvikelser över kollektivtrafik. Hon log mot honom. Han hade kammat sitt grånande nackhår framåt i ett komiskt försök att dölja sin flint. Han var helt klart akademiker, men inte inom humaniora, för då skulle han vara mer medveten om sitt yttre. En hård vetenskap som kemi, kanske. Förut skulle hon ha sagt, jag vet, det där besynnerliga amerikanska uttrycket som signalerar samförstånd snarare än kunskap. Och så skulle hon ha inlett ett samtal med honom för att se om han skulle säga något hon kunde använda i sin blogg. Folk blev smickrade när man ställde personliga frågor och om hon inte sa något när de svarade fick det dem att prata på. De var betingade att fylla igen tystnader. Om de frågade henne vad hon gjorde svarade hon svävande, jag skriver en livsstilsblogg. Därför att säga, jag skriver en anonym blogg som heter Rastaggat eller diverse betraktelser kring svarta amerikaner, de som förr kallades negrer av en svart icke-amerikan. Skulle göra dem illa till mods. Men hon hade sagt det vid några tillfällen. En gång till en vit man med dreadlocks som satt bredvid henne på tåget. Håret liknade gammalt segelgarn med blont fjun i ändarna. Och han bar sin trådslitna skjorta med en fromhet som räckte för att övertyga henne om att han var en rättvisekämpe som kunde bli en bra gästbloggare. Rasfrågan är totalt överhypad nu för tiden. Svarta människor måste ta sig ur låsningen. Allt handlar om klass idag, om rika och fattiga, sa han med lugnt, konstaterande tonfall. Och hon använde det som den inledande meningen i en bloggpost med titeln Inte alla vita amerikanska killar med dreadlocks är vakna. Sen var också den där mannen från Ohio.